välkommen till DI:s ledarpodd. Det är onsdag morgon den 22 februari och klockan är strax före 9. Idag ska vi tala om två ämnen som har stött på komplikationer och intressemotsättningar kan man ju säga. Sveriges NATO-ansökan och politiken runt elstödet och beskattningen av elbolagen. Och runt bordet här på DI:s redaktion i Stockholm finns Frida Wallnor, politisk redaktör på DI. Ellen Gustafsson som är biträdande politisk redaktör. Och jag som talar nu heter Tobias Wikström och jobbar också här på ledarredaktionen. Så låt oss börja då. Vad är det nu som händer i förhandlingarna med Turkiet? Vad vet vi, Frida?
Ja, det vi vet är ju att de har varit på paus sedan den koranbränningen utanför turkiska ambassaden i slutet av januari. Och president Erdogan var ju väldigt tydlig med att Sverige inte kommer att godkännas förrän man förbjuder koranbränningar. Och sedan dess har ju svenska regeringen ändrat lite retorik från att ha verkat väldigt angelägen. Så är det nu ett mer dämpat tonläge. Man gång på gång påtalar att det handlar om ett turkiskt beslut. Men att Sverige inte kommer att anpassa vår lagstiftning. Men det som också har hänt ju är ju jordbävningskatastrofen i Turkiet just som jag har gjort att turkarna har ett helt annat fokus såklart. Men trots det så har de ju ändå meddelat att Finland uppfyller alla kraven i det här avtalet från Madrid. Och det som också händer nu i veckan är ju faktiskt att Turkiet meddelade att samtalen med Sverige kommer att återupptas. Och det kom ju fram efter att den amerikanska utrikesministern var på besök i Turkiet. Så det man kan säga är ju att det faktiskt ser lite ljusare ut nu än vad det gjorde för några veckor sedan. Så, ja,
det är ju flera saker som har hänt. Den här ohyggliga naturkatastrofen. Det är ju lätt att tänka sig att det förändrar den inrikespolitiska dynamiken i Turkiet. Det är ju där Erdogan är pressad nu, hur han har hanterat det här innan och efter. Och jag tycker att den bilden stärktes lite grann av en intervju i Dagens Nyheter i morse med Turkiets Stockholmsambassadör. Där rubriken är turkiska ambassadören : vi har aldrig tvivlat på Sverige. Och då säger han att relationen mellan Turkiet och Sverige alltid varit bra i grunden. Det är en temporär grej nu, det här om NATO-processen, som förr eller senare förhoppningsvis och helt säkert kommer att lösa sig. Plötsligt det här som var så låst är plötsligt en temporär grej. Och det tycker jag är intressant. Så spelplanen verkar ju kanske ha förändrats lite grann. Samtidigt så, statsminister Ulf Kristersson talade ju senast i måndag om att det fortfarande är viktigt att Finland och Sverige ska gå med gemensamt. Och, hur ska man tolka det där? Finns det alltså hopp om en gemensam process fortfarande? Vad skulle du säga egentligen, Frida, sammanfattningsvis?
Alltså det ser ju betydligt bättre ut för Finland. Det får man ju fortfarande säga. Det har ju inte förändrats. Men jag skulle ju inte säga att hoppet är ute för att Sverige och Finland kan gå med tillsammans då i samband med NATO-toppmötet i Vilnius i juli. Det är ju det som är liksom framställs som best case-scenario nu från många. Men det som komplicerar läget är ju det här med turkiska valet och när det kommer att hållas. För det kräver ju att parlamentet upplöses både före och efter, som jag förstår det. Så att det är ju mer liksom praktiska saker också som spelar in här. Men däremot vad det gäller Ungern, som vi inte ska glömma bort i sammanhanget, var ju också att nyheten kom nu i veckan om att de nästa vecka, ungerska parlamentet ska debattera den här frågan och väntas rösta faktiskt den 7 mars. Så att i alla fall kanske ett problem mindre kan vänta snart.
Ja, någonstans finns det ju ett litet hopp i att vi inte vet allting, att vi inte hör allting. För det innebär ju i bästa fall att diplomatin pågår intensivt. Men om det nu blir så som vi har kanske befarat en del, att Sverige ändå tvingas vänta på sitt medlemskap, är det inte okej ändå? Vi har ju de här säkerhetsförsäkringarna från tunga NATO-länder.
Jo, vi har ju de här säkerhetsförsäkringarna från en rad tunga medlemsländer i NATO, men när allt kommer omkring så är ju inte det samma sak som säkerhetsgarantin, alltså artikel 5 som är NATOs kärnprincip. Och jag håller med Ulf Kristersson som han uttalar sig i den här artikeln i Financial Times i helgen om att det vore problematiskt ur en säkerhetssynpunkt för Sverige om Finland skulle gå med före. Dels för att det blir svårare att liksom försvara Norden som en enhet. I och med att då kommer inte Sverige att vara en del av den gemensamma försvarsplaneringen som man gör inom NATO. Dessutom så kommer ju samarbetet mellan Sverige och Finland försvåras. Som det är nu så har ju Sverige väldigt långtgående bilateral operativ planering med Finland. Och den blir ju väldigt svår att upprätthålla om då Finland blir en del av NATOs försvarsplanering. Så jag tror att, alltså det här är ju ganska långtgående, men det finns ju en risk för att Ryssland får för sig att testa de här säkerhetsförsäkringarna om nu Sverige blir kvar ensamt utanför NATO i våran del av Europa. Att vi blir väldigt utsatta. Och då menar jag inte en fullskalig invasion, utan jag menar någon form av annan typ av verktyg som man skulle kunna ta till. Och det tror jag, det är väldigt riskabelt.
Ja, alltså det har vi ju sett en del av genom åren, att det har funnits både liksom flygmarkeringar och såna här hybridattacker och så vidare. Det är klart att det kan bli mycket mer av den saken. Vi får ju liksom inte glömma att det är Ryssland det handlar om. I den här diplomatiska konflikten med Turkiet så får man ju ibland intrycket av att det är Turkiet som är det stora hotet och den stora motparten, den stora konfliktmotparten. Men det är ju faktiskt Ryssland. Det är ju det vi måste ha i bakhuvudet hela tiden. Men på tal om Ryssland då, här hemma i Sverige så har det ju rått en borgfred, får man väl säga då, i många månader, ett år typ, mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och i den här frågan om NATO-inställningen och hur man ska gå fram med den och så vidare, hur är det med den här saken? Det har ju kommit kritik mot regeringens hantering av NATO-processen, Frida.
Ja, precis. Alltså vi hade ju en väldigt stabil borgfred här från och med våren 2022 då, inför att vi skickade in ansökan till NATO, då ledarna för S och M uppvisade väldigt stor enighet, och den höll ju hela valrörelsen och även under hösten, får man säga. Och det tycker jag har varit en styrka i den svenska NATO-processen, att det ändå funnits en så pass bred samsyn i riksdagen om den här frågan. Men då i den här utrikesdebatten förra veckan då, i samband med utrikesdeklarationen, så verkar ju Socialdemokraterna inte längre kunna hålla sig, utan den numera utrikespolitiska talespersonen Morgan Johansson gick ju fram väldigt hårt och kallade hela regeringens hantering av NATO-processen för ett misslyckande, och man också anklagade regeringen för att prioritera samarbetet med SD framför NATO-processen.
Har han någon poäng i något av det här?
Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker att det är väldigt lågt. Och alltså det som har hänt med NATO-processen, det är ju väldigt få, alltså väldigt lite som regeringen har kunnat påverka. Det handlar ju väldigt mycket om turkisk inrikespolitik. Och jag är helt övertygad om att om valresultatet hade blivit ett annat i september, så hade Socialdemokraterna råkat ut för samma sak. Inte minst med tanke på deras kurdkopplingar i partiet. Så att jag tycker att det här är väldigt onödigt i ett läge när vi fortfarande har ett väldigt, väldigt spänt säkerhetsläge i Europa. Ännu värre skulle jag säga än hur det såg ut i våras.
Det var ju också så att i samband med vårt val kom ju Erdogan med en rätt plump, så att säga, markering mot Magdalena Andersson och sa att ja, premiärministern har ju inte tillträtt än, och då syftar han på Ulf Kristersson. Ungefär som att nu kommer en riktig premiärminister i Sverige. Och det skulle ju antyda då på att det blev nya tag med Ulf Kristersson. Det är ju naturligtvis märkligt och bisarrt, men det säger ju ändå en del om att inställningen till Socialdemokraterna och Magdalena Andersson från turkisk sida var ju inte på något sätt bättre än den är mot den nuvarande regeringen.
Nej.
Men då måste jag tänka, alltså om det då är så att den här borgfreden krackelerar lite grann och det sker saker i den inrikespolitiska debatten i Sverige, har det liksom någon betydelse för synen liksom på Sverige i omvärlden, eller liksom för den delen i Ryssland?
Ja, men det är klart att det borde ha en påverkan på hur man ser på Sverige, och det är väl du inne på i din text idag också, Frida, så att det skiljer sig ganska mycket från hur det har sett ut i Finland till exempel, där man har utstrålat en mycket mer, man säger, enad politisk front i den här processen. Men framförallt så tror jag att liksom, bortom synen på Sverige, så är det klart att jag tror det här applåderas av illa.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finnade länder som vill utnyttja det för att förstärka konflikter. Och det har man ju sett att liksom, Ryssland spär på när det har kommit upp spänningar i detta kring allt från koranbränningar och sådär. Så att ja, det här skadar ju egentligen ytterst bara Sverige själva. Mm. Och jag tror väl egentligen att det ligger mer i linje med att Socialdemokraterna just nu i opposition är väldigt offensiva. Och de tar ju varje chans de får att veva mot regeringen.
Men jag tycker att det är obegripligt att en så pass etablerad politiker som Morgan Johansson kan liksom göra den. Alltså ena sekunden stå och prata om det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Och i nästa sekund liksom försöka ta politiska poänger genom att liksom kritisera regeringens samarbete med SD. Jag tycker att det är lågt och hoppas verkligen att det blir bättring framöver, för att det här är en liksom svaghet för Sverige om vi ska fortsätta att bråka om det här.
Det får vi sannoliken hoppas på. Nu ska vi gå över till ett annat ämne som också är rätt debatterat och krångligt. Och det är vår tidningskollega Dagens Nyheter, en trappa nedanför oss här i huset. De har haft ett antal artiklar om regeringens hantering av elkrisen. Och det gäller strulet med utbetalning av elstöd, särskilt i företagen. Men framför allt tycks DN inrikta sig på att Sverige har dröjt för länge med att implementera en EU-förordning om ett så kallat intäktstak för elbolagen. Och då undrar jag först, Ellen, vad är det för något det här intäktstaket? Mm.
I grund och botten så är det ju en idé som kom från EU i höstas. Det var ett svar på att elpriserna har varit höga, att man var orolig för vad som skulle komma. Och då så presenterade då kommissionen en slags nödlösning kring energipolitiken. Och det man enades då om var en förordning som kräver att man helt enkelt då tar itu med, om man säger så, de övervinster som vissa elproducenter gör, som det heter. Och det handlar i praktiken då om att man beskattar, sätter ett intäktstak för elproducenterna. Och sen så tar man in då det som är över det här taket. Och i Sverige så rent praktiskt innebär detta då en kommande skatt på intäkter som överstiger runt 2000 kronor per megawattimme. Som är planerad då för 1 mars. Och det har ju fått mycket kritik nu, för att förordningen säger att om man ska göra detta från 1 december. Men faktum är att man har ju arbetat med detta under lång tid, och regeringen menar ju att det var inte förenligt med svensk lagstiftning, om man säger så, att införa detta redan då.
Okej, ja. Men om vi går tillbaka till själva grundidén då, att man ska beskatta företagen för det de kallar, det som i EU-terminologin kallas övervinster. Är det liksom en vettig idé? Eller hur ska man se på det, Frida?
Alltså det handlar ju, som jag ser det, om ett sätt att få fram pengar för att kompensera konsumenterna för de höga elpriserna. Det är ju alltså inte en reform för att liksom trygga elförsörjningen inför framtiden. Så jag tycker att det här sättet som man har valt nu, att man, liksom, man konfiskerar ju faktiskt bolagens vinster hos elproducenterna, inklusive de förnybara elproducenterna. Jag tycker det känns väldigt märkligt i ett läge när det är uppenbart att det stora problemet med den europeiska elförsörjningen är ju att vi har för lite av förnyelsebar energiproduktion. Och att man då ger sig på de här vinsterna som skulle istället kunna användas för att investera i ny produktion, skulle man kunna tänka. Jag tycker det är märkligt. Mm. Men som i Sverige, så det handlar ju inte om att vi har problem att få fram pengar som ska skickas tillbaka till hushållen. Vi har ju de här kapacitetsavgifterna, vilket ju också är en del av den här förordningen, att det är tillåtet att göra så. Så att, ja, jag tycker att det här är EU som slår lite grann över sin...
Och Och då själva kritiken här i Sverige då har ju varit att den svenska regeringen, den nya regeringen har såsat med det här. Att det har dröjt innan det här införs och statskassan, eller skattebetalarna eller hur man nu ser på det, har gått miste om pengar. Därför att det här dröjer då till 1 mars är det väl. Alltså stämmer allt det här, Ellen?
Nej, alltså perspektivet som just nu sätts från vänstern, det är att skattebetalarna förlorar massa miljarder, att det egentligen är hushållens pengar som då regeringen på något sätt liksom istället låter vila hos bolagen. Alltså, så att det här är ju massa missuppfattningar under botten. Alltså först och främst så är det här bolagens pengar. Och sen så är det också som Frida är inne på, i grund och botten så ska man ju se detta som ett sätt att få fram pengar i något slags omfördelningssyfte. Man vill ju gynna hushållen. Men i Sverige så har vi också löst det med just de här kapacitetsavgifterna. Vi har ju så att säga redan en fungerande finansiering för de här elstöden. Så att jag tror inte att liksom just Sverige är det primära liksom problemet i den här frågan. Så att även det här, precis som vi var inne på tidigare med NATO, om man säger, följer ju liksom en linje att man letar efter konfliktytor att ha mot regeringen. Och faktum är ju att när den här förordningen antogs i oktober, då var det Magdalena Andersson som ledde en övergångsregering. När det här förhandlades i september, då var det också den socialdemokratiska regeringen som var nere i Bryssel och skötte detta. Så att de själva har ju sagt, Mikael Damberg som stod Aktuellt igår och var väldigt kritisk mot regeringen, han har själv sagt att det skulle inte ha gått att ha det här på plats den 1 december. Och ändå då så målar man då upp det nu som att de här intäkterna som går förlorade från skattebetalarna, de här enorma miljarderna. Och det har ju liksom inte riktigt, det har ingen verklighetsförankring.
Men det här passar ju, känner jag, in i någon slags allmän kritik om strul runt elstöd och så. Det har ju varit många turer om när privatpersoner ska få det, vilka ska få det, hur ska det gå med företagen som också ska få kompensation och så vidare. Det har varit många presskonferenser, mycket kritik och många besked och många, tänker jag, både hushåll och företag som kanske inte riktigt vet vad som gäller dem och så vidare. Om man då ska ägna sig åt den här fantastiska genren att vara efterklok. Hade regeringen, både den förra och den nuvarande, kunnat välja en annan väg för att lindra elprissmällen för privatpersoner och näringsliv? Vad säger ni?
Som den här ledarsidan också har lyft fram tidigare, så är det klart att det finns andra enklare sätt man hade kunnat sköta detta. Och en tanke som ligger nära till hands är ju att man skulle ha sänkt elskatten som drar in enorma mängder miljarder till staten varje år. Och det är ju hushållens pengar. Där man också dessutom liksom lägger skatt på skatt i form av moms på elskatten. Så att det är ju någonting man verkligen hade kunnat göra ganska snabbt och som hade liksom lindrat räkningarna och gett effekt direkt istället för de här långa ledtiderna när man nu sitter och väntar på elstöd. Och jag såg en siffra nu häromdagen att administrationen av elstöden, priserna eller liksom den förväntade kostnaden av dem har stigit från 600 miljoner till 1,6 miljarder. Och det här är ju ett annat problem med alla typer av statliga stöd. Alltså det byggs upp en apparat runt omkring dem som också kräver pengar för att fungera. Mm. Så det är klart att det finns andra enklare lösningar som man hade kunnat ta till.
Och plötsligt så blir ju också den här lindringen av den här chocken. Det blir ju plötsligt ett statligt bidrag, som om vi ska så att säga vara tacksamma för det. Så att det blir ju att politiken då ska dela ut pengar som vi egentligen har betalt från början. Jag tycker att det känns väldigt udda på något sätt att få ett bidrag från Försäkringskassan för att jag har betalt min egen elräkning. Mm. Jag tror att det kan göra en del med vår inställning till vad som är våra pengar från början och vad som är statens pengar och sådär. Det tycker jag är lite tråkigt.
Jag håller med. Och sen är det också någonting med förväntningar som det här sätter. För nu kritiseras ju då som sagt till stor del från oppositionen som är ute och vevar om det här med elstöd. Och vi hade ju också en mätning i tidningen idag att det är väldigt många i näringslivet som inte tycker att man har skött elstöden på ett bra sätt. Och det är ju ett problem när man är ute och lovar mycket. Om man tänker Socialdemokraterna, de hade ju inte ett stöd för företagen förra året till exempel. Men nu när man har satt förväntningarna av att det ska komma ett, så kommer man också utvärderas därefter.
Jag tror nästan att vi avrundar här för idag. Så jag säger tack, Frida Wallnor, Ellen Gustafsson och jag heter Tobias Wikström, och vi hörs i nästa avsnitt som kommer om 2 veckor. Tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.